Och nu ska vi titta lite grann på boken som bär namnet Amos, profeten Amos. Ja, han tillhör ju de 12 profeterna som också kallas småprofeterna. Men egentligen är han en av de större profetgestalterna i Gamla testamentet. Vi läser de 2 första verserna. Detta är vad som talades av Amos, en bland herdarna från Tekoa, vad han skådade angående Israel, Josias, Judas kungs och Jerobeams, Joas sons, Israels kungs tid. 2 år före jordbävningen. Han sade: Herren upphäver ett rytande från Sion och från Jerusalem låter han höra sin röst. Då försänks herdarnas betesmarker i sorg och Karmels topp förtorkas. Han är alltså en historisk gestalt som trädde fram och talade 2 år före jordbävningen, alltså omkring 750. Vid den här tiden så var Israel och Juda på höjden av världslig och materiell makt. Men med detta av makt, av välstånd, välbefinnande och välfärd så följde ett moraliskt förfall. Det talas om Herrens dag som man väntade med ljus och glädje, men med dom över andra folk. Alltså man levde där i sin välmåga och i sin välfärd och sin makt. Och väntade Herrens dag och den skulle komma som ljus och kraft över dem själva. Men med dom över andra folk. Men det var då som Amos trädde fram och gick över gränsen till Israel och förkunnade dom. Att Herrens dag den skulle komma med död, dom och undergång. Och vi kan titta på vad det står i 3 kapitlet, den 15 versen där. Och jag ska slå ned både vinterhus och sommarhus och elfenbenshusen ska bli förstörda. Ja, en mängd hus ska då få ett slut, säger Herren. Det här visar oss vilken välfärd man hade, hur bra det var. Och det är klart, det är väl ingen av oss som kan läsa om botpredikanten Amos utan att tänka på att likaväl som han var en botpredikant för den tiden, så är han det för vår tid. För du kommer att finna jämförelser hela tiden. Att det är en dom över religion, en dom över moral, en dom över de sociala rättvisorna. Till ett folk som levde i självgodhet och välfärd. Och liksom glömde bort den inliga kontakten med Gud. Amos, han var en man av folket. Han var en herde som var av det slaget som man inte såg så högt på honom. Man såg ner på dem och räknade med att han var inte av så väldigt stort värde. Men Gud har utvalt det som i världen ingenting var. David, han blev kallad från jorden och Elisa från plogen. Och Amos, han var bland herdarna. Men han var en vis man. Och en man med enkelhet kan vara mycket, mycket vis. För vishet, det är en gåva från Gud. Och den sitter inte i att man är på en hög skala i samhällets grader och gradering. Utan det är en vishet som kommer från Gud. Och när du läser Amos vad han skriver. För jag utgår nu, ni märker ni, jag talar hela tiden som att jag utgår från att ni har läst bibelboken. Och det är uppmanat till programbladet, så hoppas jag ni har gjort. Så talar han inte över huvudet på folket. Utan han talar precis så där enkelt. Så att vem som helst skulle kunna förstå vad han sa. Samtidigt som stilen i boken är mycket kraftfull. Och klar. Och Det försöker jag ha Amos och andra som förebild. Att man inte talar någonstans här uppe, utan man talar så att människor förstår vad man säger. För då är det ju chans att man själv begriper vad man säger. Om man talar så att alla upplever budskapet lättillgängligt. När vi läser om honom så finner vi också att det var en man utan fruktan. Han vågade träda fram där inför Jerobeam, en enkel herde. Och det är det här som kännetecknar gudsmän, att de vågar träda fram inför de som har makt och myndighet. Jag kan inte låta bli och nämna en sak. Jag har varit inne på flera gånger i mina predikningar, fast jag aldrig sagt det. Jag håller just på nu att läsa en bok om Billy Graham. Och jag har förmånen att samarbeta med honom och känna honom en hel del. Men jag blir gripen när jag läser om den mannens ödmjukhet och den mannens enkelhet och den mannens järvhet. Han vågar ju träda fram inför vem som helst. Och alltid så förkunnar han evangelium. När han är tillsammans med kungar, med drottningar, som han umgås med kungafamiljer ganska flitigt, och presidenter, så talar han alltid om sin personliga tro. Jag läste här närmare då om hans besök i Moskva. Det som blev så väldigt nedskrivet och kritiserat. Det skildras den bönekamp han hade innan han beslutade sig för att åka dit. Han visste att om han åkte så skulle han bli kritiserad. Men han visste att om han inte åkte så skulle han ta vara på ett tillfälle att förkunna evangelium. Det är exempel på det, hur man förvred uttalanden som han sa. Bara ett exempel. Han var i en stad där, och i den ortodoxa kyrkan så gick människor på lördagskvällen för att förbereda sig inför söndagens gudstjänstfirande. Så det var massor med folk där. Och det var en amerikansk journalist som var med honom, och han nämnde så här i förbegående: ja, så här mycket folk ser du inte ens på lördagen i Charlotte, en stad som är känd för att ha de flesta kyrkorna. För att där är det ju inga gudstjänster på lördagarna. Och då blev det stora tidningsrubriker om att Billy Graham säger att det är större religiositet i Moskva eller i Ryssland än i Charlotte, den gudfruktigaste staden i Amerika. Så vände man till det. Det var bara en parentes. Men denne man, han trädde fram då inför alla dessa män, dessa myndigheter, dessa personer, och vittnade alltid om sin personliga tro på Jesus Kristus. Och jag tänkte när jag läser om honom att det är precis som profeterna var i gamla förbundets tid. Och Gud give att vi hade mer av det i vår förkunnelse, och mer av sådana män som vågade träda upp, och inte bara för att ställa sig in på något sätt, utan vågade vittna om tron och tala om att den enda fred som går att få här i världen, det är freden som man får inom Jesus Kristus och tron på honom. Det är det enda som räddar vår samtid och räddar vår tid. Och när Amos trädde fram, då talade han inte för att behaga, utan han talade för att frambära sanningen precis som den var. Och det var en hård dom över folket. När vi läser om honom så finner vi också en ädel karaktär som var trogen sin kallelse. Och han säger: så säger Herren. Han hade ett uppdrag från Herren, och det var det han skulle frambära. Och det var han trogen. Men då ska vi titta lite grann på det som han frambär som en dom över Israel och Juda. Och nu ska vi ha klart för oss att det här är sista boken som skrevs innan domen kom. Det är först ett domsbudskap över andra folk, och sedan över Israel och Juda. Och fast han talade då 800 år före Kristus, så är det faktiskt ord som passar in på vår tid. Låt oss först läsa ifrån det andra kapitlet. Jag läser verserna 4-16. Ja, jag kanske, eftersom ni har läst det allesammans, så ska jag kanske inte läsa hela det sammanhanget. Men där har ni precis den dom som först kommer över de andra folken, över Syrien, över Filistén, över Tyros, Edom, Ammon, Moab och sen över Juda och över Israel. Och vad är det han då berör? Jo, då ska jag läsa från 5:e kapitlet i den 21:a till 27:e versen. Det är ord från Herren till Israel. Jag hatar era fester. Jag är trött på dem. Och jag finner inget behag i era högtidsförsamlingar. Ty om ni än offrar åt mig brännoffer tillsammans med era spisoffer, så har jag dock ingen lust till dem. Ej heller gitter jag se era tackoffer av gödda kalvar. Ha bort ifrån mig dina sångers buller. Jag gitter inte höra ditt saltarspel. Men må rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar. Frambar ni väl åt mig slaktoffer och spisoffer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus. Så skall ni nu tvingas ta med er Sikkut, er kung, och Kion, er avgudabild, stjärnguden, som ni har gjort åt er. Och jag ska låta er föras bort i fångenskap ända bortom Damaskus, säger han, vilkens namn är Herren, härskarornas Gud. För det första, en dom över religionen. Jag hatar era fester, högtidsförsamlingar och era brännoffer och spisoffer. Så har jag ingen lust till dem. Jag gitter inte se era tackoffer av gödda kalvar. Jag vill inte höra ditt saltarspel. Det var en dom över hela religionen och över hela gudstjänstlivet. De hade en låtsad fromhet som var värdelös inför Gud. Och grundtextens ord här, den indikerar att doften från offren inte var någon välbehaglig lukt för Gud. Är det en dom över vår? Ja, jag undrar om vi inte skulle behöva tänka efter lite grann. Att hjärtat får vara med i vad vi gör. Var det i söndags? Eller, nej, söndags talar jag ju från 18:e kapitlet. Förra söndagen där förinnan var det 17:e kapitlet av Apostlagärningarna. När vi talar om en okänd Gud. Och då sa jag att Gud är okänd. För den som ärar honom med sina läppar men inte har hjärtat med. Jesus citerar profeten Jesaja och säger: detta folk ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. Och då tänker jag på alla våra aktiviteter, all vår religiositet, all vår fromhet som vi gärna visar fram. Är den äkta? Är den sann? Är hjärtat med i vad vi gör? Är hjärtat med i vårt offer som vi frambär? Är hjärtat med i vår lovsång? Är hjärtat med i din predikan, Elon Svanell? Är hjärtat med i din bön? Eller ska Gud säga över oss, som folket aldrig hade räknat med att Gud skulle säga: jag orkar inte höra det här. Jag finner inget behag i det. Jag står inte ut med det. Tänk om Gud skulle säga så över Citykyrkans verksamhet. Du förstår hur allvarligt det är. Att denne Gud kommer med en sån dom. Ett sånt underkännande över all religiositet. Jag kom idag att stanna inför det här ordet. När Jesus var på templet vid 12 års ålder. Och han stannade kvar där. Och föräldrarna säger: de menade att han var med i reselskapet. Vi talar ofta om det där hemma. Vi säger, Gitten och jag, vi säger Guds verk. Så stannar vi upp och säger: ja, men är det verkligen Guds verk? Är det inte bara något som vi konstruerar upp? Eller Vi menar att Jesus är med, men är han med i vår lovsång? Är han med i vår tillbedjan? Är han med i vår tjänst? Har han någonting att säga till om i våra liv? Det menade att Jesus var med. Men han var inte alls där. Han var kvar borta där han skulle vara, där hans fader bor. Jag läste det här avsnittet i Levande Bibeln. Det står det så här: sluta upp med era lovsånger. Det låter så illa i mina öron. Jag vill inte höra på er musik, hur fin den än är. Nu ska vi inte tala om olika musikstilar och musikarter här. För vi är ju så väldigt olika. En del vill ha en musikstil och andra vill ha en annan musikstil. Och precis som det gäller den klassiska musiken eller den profana musiken, så vill vi ha olika utformning. Så kan det vara med den musik vi vill ha i gudstjänsterna. Men det viktigaste är inte att den är fin eller speciellt utformad eller populär, utan att hjärtat är med. Så att Herren säger: jag vill höra er musik. Jag vill lyssna till era lovsånger. För de låter så vackra i mina öron. Jag upprepar en gång. Tänk vilket allvarsord till Guds egendomsfolk. Sluta upp med allt samma så där. Det är inget värde. Och Gud hjälp oss att inte våra aktiviteter, vår religion, vår låtsade fromhet är sådan. Så Herren säger: det lika bra ni slutar upp med allt sammans. Nej, låt profeten Amos ord vara en hälsning, ett botpredikan till oss. Med hög bekännelse, med allt vi tror på, med allt vi strävar för. Så att vi i ödmjukhet kan söka Herren på nytt. För Gud hade förordnat gudstjänstlivet. Det var han som hade bestämt allt sammans hur det skulle vara. Om spisoffer, om tackoffer, om brännoffer, om lovsånger. Men ändå förkastade han allt sammans. Därför att det inte var rätt. Så det hjälper inte att vi talar om att vi har en församlingsordning som är nytestamentlig och biblisk och allting. Om inte hjärtat är rätt inför Gud. Om inte Jesus själv är med i sammanhanget. Det sjätte kapitlet, så går vi vidare till och läser från den fjärde versen. Ni som ligger på soffor av elfenben och har det makligt på era bäddar. Ni som äter lamm utvalda ur jorden och kalvar hämtade från gödstallet. Ni som skrålar visor till harpans ljud och tänker ut åt er musikinstrument som David. Ni som dricker vin ur stora skålar och använder salvor av finaste olja. Men inte bekymra er om Josefs skada. Här blev det ett välbefinnande som fick som följd en låg moral. En lösaktighet i livsstilen som parades med lösaktighet i moralen. Det var inte fel i att ha det bra. Nej då. Men det kom in en slapp livsstil som var nedbrytande för moralen. Heter ett gammalt ordspråk: fåfäng gål är mycket ont. Med en lättja i livsstilen så drar det ner i moralen. Och det var precis vad som hade hänt här. Det fanns orättfärdighet bakom fasaden. Och i det åttonde kapitlet så står det så här. Den fjärde versen: hör detta, ni som står den fattig efter livet och vill göra slut på det ödmjuka i landet. Ni som säger: när är då nymånadsdagen förbi så att vi får sälja säd och sabbaten så att vi får öppna vårt sädesförråd? Då vill vi göra efamåttet mindre och priset högre och förfalska vågen så att den visar orätt vikt. Det är affärsmoralen, skattemoralen, som är så låg när det blir en slapphet i livsstilen. Och när du tänker på vilka förordningar Gud hade gett åt sitt egendomsfolk, så är det ju skrämmande
att man gjorde på det här sättet. När man skulle visa generositet och tänka på sin broder och tänka på främlingen och tänka på den som var fattig, så fanns det här att bara utsuga, bara lura och bedra. Det var Guds folk. Gud hjälp oss att inte det hos oss finns en låg affärsmoral, skattemoral som är låg. Och det gäller oss alla i alla sammanhang. Ärlighet och sannhet. Det finns här också exempel på en social orättvisa. Och det är ju sånt som ni vet, man i vår tid ska tala om Amos, så lyfter man fram det här med sociala orättvisor. Man tänker inte så mycket på det här andra, om den låga moralen och om den här domen över religionen. Men nu är det inne att tala om sociala orättvisor, och då lyfter man fram det. Och jag lyfter fram det, men jag vill lyfta fram det andra också. För det är fruktansvärt med de sociala orättvisor som accepteras. Jag ska läsa i det fjärde kapitlet. Hör detta ord, ni Basans kor på Samarias berg, ni som förtrycker de arma och övar våld mot de fattiga, ni som säger till era män, skaffa hit så att vi får dricka. Basan, det låg öster om Jordan. Och där fanns de här korna som var så där väldiga, välmående och stora, så att de gick fram överallt och trängde in på andras områden bara för att få så mycket som möjligt att äta. Och det var de som Herren liknade folket vid. Och då står det i det femte kapitlet, den tionde versen. Jag läser också den elfte och tolfte. Dessa hatar i porten den som försvarar vad rätt är och räknar som en styggelse den som talar sanning. Det är fruktansvärt, va? Hatar den som försvarar vad rätt är och räknar som en styggelse den som talar sanning. Därför, eftersom ni trampar på den arme och tar ifrån honom hans säd som skatt, därför hör, om ni än bygger hus av huggen sten ska ni inte få bo i dem. Om ni än planterar sköna vingårdar ska ni inte få dricka vin från dem. Här finns flera sådana här exempel som vi kunde läsa. Och här har vi ju då det här storpolitiska, att tala om iländer och uländer. Och då tycker vi politikerna ska sköta det där. Men också där har vi vårt stora ansvar. För kom ihåg, vi förtrycker ju inte den fattige. Det gör vi ju inte. För det finns ju inga fattiga här i landet. Men indirekt så är vi mer och förtrycker de fattiga, så länge vi inte gör mer för att hjälpa de som är fattiga i tredje världen. Och jag hävdar det med bestämdhet. Vår församling ger en stor procent av sin inkomst, alltså det är, jämfört med många andra, en stor procent till arbete i uländerna. I andra länder där är det 30% mindre än vad vi ger i vår församling. Men det är inget försvar, vi skulle ge ännu mer. Ge mer för att hjälpa människor att få en människovärdig tillvaro. Och vi vet att vi gör det genom att ge dem evangelium. Men vi vet också att vi hjälper dem genom den sociala insatsen som vi gör i tredje världen. Och ska jag kanske inte gå in på nu, men jag tänker ibland på pengar som vi har till vårt förfogande, som vi skulle kunna använda till att lindra nöden för människor ute i andra länder. Istället för att bara leva i vår välfärd och leva att vänta på att vi ska använda pengarna till saker och ting som ligger oss närmare om hjärtat. Tänk om vi verkligen vaknade upp över att vi är med och bidrar till sociala orättvisor, om vi inte tänker på dem som lider nöd och som inte har det så bra som vi har det. Så vi behöver nog en väckelse det här området. Ja, jag ska inte uppehålla mig vid det så länge, men det finns väldigt, väldigt mycket att säga om det här. Jag talade lite grann om det i söndags förmiddag, när det gäller hur mycket tid vi lägger ner på arbetet här hemma i Sverige. Hur mycket vi satsar här, med tanke på alla dessa som aldrig har hört evangelium, där vi borde vara med och hjälpa. Och i och med att människor i andra länder får höra evangelium och upplever Jesus Kristus, så blir deras liv förvandlat. Och det är genom frälsningen som de får en social bättre standard också. Det är sant. Från kapitel 7 till och med 9, där har vi de fem synerna återgivna. Och vi läser också hur Israel fick bära konsekvenserna för sin synd. Och i det 9:e kapitlet, där står det om Davids förfallna hydda. Och det är 11:e versen i 9:e kapitlet. På den dagen ska jag upprätta Davids förfallna hydda. Jag ska mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den sådan den var i forna dagar, så att de får ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn, säger Herren, han som ska göra detta. Gång efter annan så har vi kommit in på det här, när vi har läst profeterna om hur det skulle vara en upprättelse. Men liksom Israel ska upprättas och bli en rik nation, så ska församlingen upprättas. Och det har skett någonting med Guds församling. Det som var med Guds egendomsfolk i gamla förbundets tid har flyttats över till Nya testamentet, som är Guds församling. Och där finns den här upprättelsen med allt vad Gud gör i sin församling. Men Gud vill göra ännu mer i sin församling. Och jag tror inte vi ska ge oss till tåls någon ro förrän vi har kommit fram ännu mer av det här. Av rikedomar och välsignelser och frigörelse. Frigörelse i anden. Frigörelse så att vi kan tjäna Herren. Frigörelse så vi kan offra för honom. Frigörelse så vi är tända för honom. Så all slentrian och slöhet och slapphet försvinner. För om jag nu tänker tillbaka på det här, de där gyllene sofforna och all maklighet som de stod skillnas om här, så följdes då denna slapphet. Och så länge vi lever ett slappt andligt liv, så drar vi ner hela den andliga standarden på församlingen och på oss själva. Därför så måste vi engagera oss. Vi måste vara rätt inför Herren och ha ett ordnat gudstjänstliv. Då höjs också den andliga standarden och andliga moralen, om man kan använda ett sådant uttryck. Och så ska Gud upprätta oss. Då står det i det 4:e kapitlet, den 12:e versen, som vi använder ofta. Bered dig att möta din Gud. Ingen kan vägra att möta Gud när han kallar till uppgörelse. Och Israel fick lov att möta det här när Gud skulle komma med domen. Och vi vet att vi alla ska möta Gud en gång och träda fram inför Kristi domstol för att återfå vårt jordelivs gärningar, och må vi leva så att vi är beredda för den dagen. Och från Amos går vi då över till den lilla boken Obadja. Den kortaste boken i Gamla testamentet. Och det här, det var år 586. Här är budskap till Edom och Sion. Och de representerar Esau och Jakob. Och de känner vi till, va? Esau och Jakob, som var två naturer. Den kötsliga och den andliga. Den som hade utvalts av Gud. Edom och Sion. Och låt oss titta i första Mosebok. Det är 25:e kapitlet. Jag säger rätt här. Då läser vi först då ifrån det 25 kapitlet. Där läser vi den 21 versen och några följande. Och Isak bad till Herren för sin hustru Rebecka, ty hon var ofruktsam. Och Herren bönhörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande, men barnen stötte varandra i hennes liv. Då sade hon, om det skulle gå så, varför skulle jag då vara till? Och hon gick bort för att fråga Herren. Och Herren svarade henne, två folk finns i ditt liv. Två folkstammar skall ur ditt sköte skiljas från varandra. Den ena stammen skall vara den andra övermäktig och den äldre skall tjäna den yngre. Och i det 27 kapitlet läser jag den 40 versen. Det är när Jakob talar till Esau. Av ditt svärd skall du leva och du skall tjäna din broder. Men det skall ske när du samlar din kraft att du river hans ok från din hals. Enligt de gamla profetiorna så skulle Esau tjäna Jakob. Alltså Edom tjäna Sion. Men när Obadja levde, då var det som det var ett helt omvänt situation som Edom hade övertagit. Men då kommer han med sin profetiska blick, Obadja, och såg precis vad som skulle ske, hur de här profetiorna ändå skulle gå i fullbordan. Och det var fiendskap till Juda ifrån Edom. För Edom deltog i Nebukadnessars krig mot Jerusalem år 586 före Kristus. Och vi kan läsa om flera sådana sammanhang i Gamla testamentet. Då har jag två avdelningar. Den första är domen över Edom. Och den andra är Israels återupprättelse. I vers 2-4. Se, jag skall göra dig ringa bland folken. Djupt föraktad skall du bli. Ditt hjärtas övermod har bedragit dig där du sitter bland bergsklyftorna i din höga boning och säger i ditt hjärta, vem kan störta mig ned till jorden? Det var stolthet och högmod, men en dom över det. Den femte versen till och med den sjunde. När tjuvar kommer över dig och rövar om natten, ja, då är det förbi med dig. Sannligen, det skall stjäla så mycket det behagar. När vinbärgare kommer över dig, sannligen, en ringa efterskörd skall det lämna kvar. Hur genomsökt skall inte Esau bli? Hur skall ej hans dolda skatter letas fram? Ut till gränsen skall det driva dig, alla dina bundsförvanter. Dina vänner skall svika dig och skall ta väldet över dig. Istället för att ge dig bröd skall det lägga en snara på din väg där du inte kan märka den. Det var en dom över Edoms rikedom. Det är tillåtet att vara rik. Men rikedom kan man lätt förlora. Tjuvar skulle kunna bryta sig in och ta. Pengar kan förlora i värde så snabbt. Och det är en dom över oss om vi bygger vår trygghet på ekonomi. På det som tillhör denna värld. För Jesus, han säger, vad säger han? Att vi ska samla oss skatter i himlen. Och det är då inte domen dras över oss. Utan där ska vi ha skatterna. För där vår skatt är, där är också vårt hjärta. Men här var det Edom som byggde med sin stolthet och sin rikedom. Och domen kommer från Herren. Redan på Jobs tid så talas det om Edoms vishet enligt Fjällstedt. Och i verserna 8 och 9 så talas det om den här visdomen som det kommer en dom över. Och vidare så kommer det en dom över Edom för behandlingen av Jakob. Och det läser vi i verserna 10-16. Varför Edom skall straffas? Och Edom blev utplånat år 150 före Kristus. Då kommer då nästa avdelning. Och det handlar om Israels återupprättelse. För det här handlar då om de första 9 verserna om den domen över Edom. Och verserna 10-14 om Edoms synd mot Juda. Och sen kommer dom över Edom och alla nationer. Men upprättelsen för Guds folk på Herrens dag. Och då läser vi från vers 17. Men på Sions berg skall finnas en räddad skara. Och det skall vara en helig plats. Och Jakobs hus skall åter få råda över sina besittningar. Då skall Jakobs hus bli en eld och Josefs hus en låga. Och Esaus hus skall bli som strå och de skall antända det och förtära det. Och ingen skall slippa undan av Esaus hus. Ty så har Herren talat. Det kommer en tid när Israel ska återupprättas. Och 537 så kom Juda åter från Babel och fångenskapen. Och då gick det delvis i fullbordan upprättelsen. Men det kommer en dag när Gud dömer alla folken. Och det ska finnas på Sions berg en räddad skara. Och det är vi inne igen på det här. Att de ska ta sitt land i besittning. Och i den 21 versen att Messiasriket ska upprättas. Den sista versen i boken. Och frälsare ska dra upp på Sions berg. Till att döma Esaus berg. Och så skall riket vara Herrens. Så den förnedring som Israel upplevde. Den blir förvandlad till upprättelse. Och den förtryck som är de utövade över Sion. Det ska förändras och förvandlas till nederlag. Det här är en lärdom från den här lilla boken. En varning till nationerna för behandlingen av Guds egendomsfolk. Det möter vi gång efter annan. Domen som kommer över dem. Men det är också då ett ord till Herrens församling. Den räddade skaran. Den grupp. Den kropp som Herren förbarmar sig över. Och för fram till seger. Ja, det var några tankar omkring den stora profetgestalten Amos. Omkring den lilla boken Obadja. Om det får gå till våra hjärtan. Och när vi sen börjar efter nyår igen. För jag tänker faktiskt fortsätta och ha lite bibelsur här på onsdagarna. Och då ska vi fortsätta i Nya Testamentet. Och så ska vi gå tillbaka någon gång och ta de profetböcker som vi har kvar. Men vi ska hålla till mesta delen efter nyår i Nya Testamentet. Herre, välsigna ditt ord på allas våra hjärtan och tack för att varje bok i Bibeln är inspirerad av dig själv. Och därför är den nyttig när vi ska undervisa. Och den är nyttig för oss så att vi ska kunna bli väl skickade till att utföra vårt tjänarevärv. Väl skickade att göra allt gott. Välsigna mina vänner som har kommit nu för att lyssna också den här kvällen. Var med dem och välsigna och bevara dem i Jesu namn. Amen.